Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Och idag sitter jag mitt emot en person som jag för första gången lyssnade på 1994. Då läste jag grundkursen i logistik här på Chalmers och hade en fantastisk gästföreläsning av en av dem som då hade hållit på längst inom logistiken i Sverige. Jag pratar naturligtvis om Dag Eriksson. Välkommen hit, Dag.
Tack för det. Det är kul att vara här. Det är äntligen så jag fick ihop det. Det var
äntligen,
roligt.
Ja. Du har dykt upp i flera tidigare intervjuer jag har haft med andra. Så att, nu ska vi äntligen få reda på din story. Jag börjar som vanligt och frågar, vem är du?
Ja, jag är professor emeritus numera i logistik. Och jag har hela tiden jobbat med att hålla bryggan mellan näringsliv och akademi öppen. Jag har haft en fot i akademin och den andra foten ute i näringslivet ända sedan början när jag gjorde min LIS-avhandling faktiskt. Så att sen har jag försökt göra det hela tiden.
Och när är detta i tiden då, när du gjorde din LIS?
Ja, LIS gjorde 1966 och den hette marknadsföring av producentvaror. Så det var kopplingen då mellan marknadsföring och inköp kan man säga. Och det var faktiskt det som var grunden till mina idéer om materialadministration, logistik senare. För att jag såg ju då att inköp och marknadsföring, det är ju två sidor av samma sak egentligen. Och det var ganska naturligt. Jag gjorde en del föreläsningar på Chalmers redan då. Så att jag la in produktionstekniken emellan. Och det var så materialadministration började med produktion, marknad och så inköp då. Och det där var ganska intressant om man nu ska fortsätta och spinna på den tråden. Därför att jag hade mycket med amerikaner att göra, men de hade då inte riktigt kommit på det här med att det här hängde ihop. Så att det fanns en professor i inköp som heter Dean Ammer som jag jobbar mycket med på Northeastern University. Och han var envis om att det heter materials management och det var inflöde. Och så hade vi physical distribution management med Smikey Bars och Lalonde, de här Ohio-skolan som de kallas, som såg på en fysisk utflöde. Och så var Stanford som sysslade med logistik, men det var bara intern logistik för den tiden, inte det här vida begreppet.
Så det fanns tre revir som pinkades in av diverse forskargrupper då?
Yes.
Och, som är så vanligt överallt.
Alltså, ja, som är så vanligt, speciellt i USA. Och jag var ju yngre på den tiden så jag hade en del debatter med de här äldre herrarna om att det var helhetssyn som gällde. Det gällde att knyta ihop de här bitarna, annars skulle det bli pannkaka hur vi än vänder oss. Mm. Och jag hade också mycket att göra med Jim Heskett på Harvard. Och så småningom så blev det vida logistikbegreppet, men vi var först faktiskt i Sverige med det här.
Helt otroligt. Ja. Och var var det du tog din LIS-examen någonstans?
Det var på Handels i Göteborg.
Och Handels här i Göteborg, ja. Så det är det som är din alma mater?
Det är den, och det jag gjorde doktorsavhandling sen också, så att det är bakgrunden, ja. Mm.
Och vi måste ju borra lite grann i det här, för att logistics fanns ju som term naturligtvis, men det var en militär term.
Det var en militär term, ja.
Och så helt plötsligt så blev den då kapad av business. Eller helt plötsligt, det var en ganska lång process naturligtvis.
Ja,
detta.
Ja, det var ju egentligen efter andra världskriget när de började komma hem, de här killarna som då hade varit ganska duktiga på logistiken under kriget. Och så sökte de civila jobb och då började man intressera sig för, men då var det alltså framförallt transport och hantering och lagerhållning, den delen som de var duktiga på som man körde från början, det som då Stanford tog upp. Och det var det som var så intressant när man pratade med de här, för de såg ju allihop att om det hänger ihop på ett annat sätt, men det är suboptimering, vi har det fortfarande, vi har vertikala organisationer med KPI och allt är avgränsat, och det är det stora problemet fortfarande när man ska tillämpa logistiken, att det är för mycket uppdelat. Så att vi tjatade rätt mycket om det. Vi hade något som kallade den logistiska pölse på norsk. Den MA-korven som gick ut på att man fyller en korv med innehåll och så tar man dit en expert från transportteknik på Chalmers till exempel som trycker på transportkostnaden. Och så efter en stund så sväller det ut i lagret och så tar man dit en ny expert från Transportekonomiska instituts lagerstyrningsenhet. Och så trycker man där och då sprutar korvmassan ut igen. Det var alltså brist på helhetssyn och den där används väldigt mycket för att just förklara det här. Och det har ju tagit lång tid och vi är ju inte riktigt igenom än på alla ställen.
Den kommer jag ihåg från min grundutbildning, att det var mer än en föreläsare som använde den logistiska korven som någon slags modell för att allt hänger ihop.
Ja, det är ganska kul för jag träffade en kille på Los Angeles Airport och sa, du, jag är elev till dig från Chalmers. Jaha, sa jag, det har varit några stycken så jag känner inte igen det riktigt. Ja, jo, sa han. Men jag har haft väldigt stor nytta av dina föreläsningar. Jaha, sa jag, speciellt, ja, den logistiska korven, den har satt sig så.
Det finns ju en dimension till av det där som man har börjat dyka upp nu, som jag tycker i alla fall har börjat dyka upp nu när man pratar om det som kallas för physical internet. Mm. Att man ser transportsystemet som en stor automation där det bara ska ploppa ut grejer i ena änden som man stoppar in i den andra.
Ja.
Och då brukar jag tänka på ett annat korvcitat. Det som felaktigt tror jag tillskrivs Otto Bismarck, jag tror det var någon annan. Att korv och lagar vill man inte veta hur det tillverkas. och det här är lite grann samma sak. Där varuägarna vill inte veta hur den fysiska delen av deras flöden går till. De vill ha en maskin som löser ett problem.
Ja, ja.
Och det där finns ju en konflikt naturligtvis.
Absolut.
Speditionsbranschen, transportindustrin vill ju inte bara vara en underordnad underleverantör naturligtvis, utan de vill ha en betydligt mycket mer.
Men det är det raffinerad. Som är så intressant, att de här tankarna har funnits, visionerna har funnits väldigt länge. Va? Men det är först nu vi kan börja göra det med moderna tekniker och AI och allt möjligt som vi håller på med just nu. Det är det som gör att man fortfarande vill jobba med det här, för nu händer det grejer. Jag skrev en bok som heter Virtual Integration 1976 tror jag, där jag skrev att om vi nu kunde lösa de här grejerna, då skulle det gå bra. Nu är vi där, så nu börjar vi kunna lösa de grejerna. Helt det är ganska fantastiskt.
För jag menar, 66, det är mer än 50 år sedan.
Ja.
Och då etablerades begreppet materialadministration som det samlande begreppet. Så det var bestörda materials management.
Ja.
Och det innefattar även physical distribution och produktionsplanering och allt sånt.
Ja.
Allt som hade med flöden att göra egentligen.
Ja, just det.
Hur många var det i Sverige som jobbade med det? Mer än du själv?
Ja, nu beror det på hur du menar. Det var inte så många som jobbade med det. De jobbade med delar inom området. Och då som kom in ganska tidigt, det var Volvo faktiskt, när Rune Svensson kom in, och Rune och jag hade väldigt mycket samarbete under en period, och därifrån det kommer den här som har hört citeras förut om V-vaxen, som vi försökte övertyga PG om att det skulle vara helhetssyn på det, och 55 minuter bearbetningstid, 23 timmars hantering och 5,29 i liggetid. Det tog, det känner jag igen, jag hörde det. Det tog rätt bra faktiskt. Så att, Volvo var väldigt tidigt ute. Perstorp var väldigt tidigt ute. Och Astra Södertäljeverken var tidigt ute också. Mm. Faktiskt Electrolux hängde på rätt fort. Men det var, vi var inne på 70-talet då innan vi kom.
Även SKF vet jag att du har jobbat.
Ja, SKF började ju 73 i GFSS-projektet med Lennart Johansson då, som var väldigt tidig och ren tillämpning av dåtidens första generationens logistik, alltså med kapitalbindning och kostnadsreduktioner.
Du kallar det första generationens logistik. Det var det som var grejen då, att minska med, det var höga räntor och det var dyrt att binda kapital och allt sånt. Guld på verkstadsgolven och alla de här citaten.
Precis, de kommer från den tiden.
Ja, just det.
Det var det jag kallar första generationen. Sen kom det första vågen egentligen, för den bestod av tre generationer, om vi inte ska gå in i det just nu. Men sen kom ju IT-sidan in då. Ja, 70, slutet på 70, början på 80, med att börja kunna använda det på allvar. Och då blev det en ny generation, fjärde och femte generationen.
Ska referera tillbaka till John Wedels avsnitt där han pratade om just detta.
Okay.
När de började och använda datorer just på SKF
här
i Göteborg.
Ja, just det.
Hur mycket de sparade på det där?
Han var ju doktorand, eller licensian då på den tiden på SKF först. Och det var jag som var handledare faktiskt.
Ja, just det.
Kul.
Ja, mycket kul.
Men det har fortsatt, så jag jobbar fortfarande med SKF. Det är rätt roligt med Supply Chain 4.0 nu, med Christer Cedervall och gänget.
Mm.
Så det är rätt kul.
Det har flutit ganska mycket vatten under ganska många broar sedan dess.
Absolut.
Låt oss utforska det lite grann. om man säger då, du jobbade mycket med, för jag vet när jag gick i skolan på 90-talet så lyftes SKF fram som ett exempel på hur man kunde centralisera lagstyrning och hur man kunde jobba med distribution på ett annat sätt. Är det vad vi kallar andra generationen då? När man börjar titta på flöden och flödesoptimering och sånt, inte bara kapitalbindning.
Ja.
Var SKF bäst i klassen då?
Ja, jag tycker absolut det. Det var flera som var ganska nära, men SKF var de mest. Det som jag tycker är väsentligt, fortfarande väsentligt, det är att man driver förändringsprocessen med tekniker och samtidigt personal och organisationsutveckling. Och det var SKF väldigt tidiga på att göra. Så det gjorde de då, och det gjorde de sen i kanalkonceptet som kom på 70-talet, slutet på 70. Också, och på det sättet var det väldigt genomtänkt det de gjorde. Och det var väldigt många som höll på med ad hoc-applikationer, men SKF var väldigt tidigt ute.
Mm.
Och de följde de här trenden i utvecklingen, både så att använda nya tekniker och nya metoder och nya verktyg som till exempel datorer och annat. Och de har varit väldigt konsekventa med det. Det är det vi ser nu på Supply Chain 4.0.
Fanns det, för det känns när du berättar som att det fanns en speciell mylla då av unga forskare. Du var en av dem.
Mm.
Företagsledningar som såg vitsen att tänka lite annorlunda.
Mm.
Det fanns kanske investeringsvilja. Det fanns, för det var ett antal risker ändå att ge sig in och börja jobba på nya sätt och sådär. Var Sverige extra gynnsam miljö? För vi låg ganska långt fram då. Om man tittar internationellt.
Absolut. Och Sverige var väldigt gynnsamt för att det fanns en nyfikenhet. Det fanns en hel rad relativt unga företagsledare som vågade ta de här besluten och som var väldigt teknikvänliga, samtidigt som de insåg att teknik är inte allt. Vi hade en formel på den tiden så att resultat är systemeffektivitet gånger acceptans. Och den anammades på många ställen. Och det var, jag jobbade mycket i utlandet också då, i USA kanske framförallt, men en del andra ställen också. Och det var vi längre fram på i Sverige, att se till att tekniken löser inte problemen. Det måste göra det tillsammans med människor. Så att där var vi väldigt tidigt ute, och det fanns, som jag sa förut då, ett gäng företagsledare som gick först. Och det satte någon sorts mönster för hur resten ska bete sig. För när de var med, då tyckte de att okej, då är det rätt.
Mm, ja, det skapar ju någon form av legitimitet naturligtvis, ja, för området. Och sen var de ju stora stora fiskar i en ganska liten damm egentligen.
Ja,
så att när Volvo och SKF och andra börjar bete sig på ett visst sätt, så får ju det kaskadeffekter ut i underleverantörsleden och deras underleverantörer och så vidare. Ja. Så att det här man ju säger med Odette och allt det där, det har spridit sig ganska mycket.
Ja.
Man just pratar IT-utveckling. Vad var state of the art, kommer du ihåg det? På 70-80-talet? Alltså vad var det fräckaste av det fräcka då?
Ja, vi började ju koppla ihop kunder och leverantörer också med datasystem. Luna i Alingsås var ett av de absolut första företagen som gjorde det med leverantörssidan då. Och vi åkte runt i USA och berättade om det datorsystem. Det var ju ganska rudimentärt om vi tar det med dagens sätt att göra det. Men vi hade kopplingar mellan leverantörer och Luna då, som amerikanerna, det var ganska kul, var rätt imponerade av faktiskt. Det var Univac-datorer som vi jobbade med då. Och jag vet inte riktigt var det kom sig, men det var ett antal som var väldigt hungriga på att göra nya grejer vid den tiden.
Mm.
Och de var lätta att jobba med. Och som sagt, vi fick åka runt i världen och berätta om det där. Rune Svensson åkte jorden runt vid ett tillfälle och berättade om det vi gjorde på Volvo, med, som också var samma typ.
Och Rune var vd för Volvo Transport.
Ja, heter det väl då? Vd Volvo Transport. Mm. Vi har fortfarande kontakt.
Mm. Och om man ska bena ut det här och vad grejen var när man började använda digital teknologi, så kan man säga att ett motiv, det var ju att hantera transaktionskostnader. Mm. Det vill säga ta bort dem, att automatisera administration egentligen. Som ett sätt att spara pengar i en administrativ. Men den andra delen som jag antar man började titta på då också, det var ju att man kunde börja göra saker man tidigare inte hade kunnat.
Ja,
man kan få beslutsunderlag, man kan få insyn, man kan få fram statistik och så vidare som gör att man kan se mönster som man tidigare hade väldigt, väldigt svårt att ta fram, för det var väldigt arbetskrävande.
Ja.
Vad skulle du vilja säga var den stora drivkraften? Var det att rationalisera administration, eller var det att arbeta med det som ett strategiskt verktyg?
Nej, det var definitivt strategiskt, därför att vi jobbade mycket med ledtider också och fick upp förbindelser mellan leverantörer och transporter bland annat och Volvo då, som inte hade kunnat funka om vi inte hade haft datorerna, tidiga datorer. Och utgångspunkten var faktiskt i Volvo-fallet ledtidsförkortningar och ökade frekvenser, och det där var ganska intressant, därför att en del tyckte inte att det var så kul med ökade frekvenser, därför att jag vet Volvo-chefen i USA, han sa att nu får du sluta med att säga att nu kommer det leverans nästa vecka, för vi brukar vilja bygga upp förväntan att nu kommer det en Volvo-båt med leverans om 2 veckor och så vidare. Och det är vår marknadsföringsgrej.
Så att piska upp en stämning, så.
Vad sa du?
Att piska upp en stämning.
Ja, så de skulle upp en stämning att det här är att vänta på jultomten ungefär. Och så när vi fick höga frekvenser och täta ankomster, då blev det ju inte riktigt lika kul.
Det finns ju företag som nu har blivit utsedda till världens bästa supply chain av Gartner, Apple. Uh-huh. De har ju kört den här jultomtestrategin ganska framgångsrikt under ganska många år. Mm. Att folk står i kö för inte längre dock. Mm. För vi har nått någon form av feature-platå.
Ja.
Att nästa modell iPhone är inte jättemycket bättre än den föregående.
Nej.
Det är lite bättre, så att nu är inte det här suget efter senaste modellen. Men jag kommer ihåg hur det var när iPhone 3 och 4 kom.
Ja,
då stod ju folk i kö utanför butikerna. Och det här var ju bättre marknadsföring kunde de ju inte få.
Nej, ja, visst.
Så att det. Har du, alltså Apple är ju i grunden ett supply chain-företag som råkar designa mobiltelefoner och sälja dem, och det är därför de är så framgångsrika. Men de är i grund och botten ett logistikföretag.
Ja.
Det finns ju många sådana genom historien. Skulle du vilja säga att logistik som affärsidé bottnar i det jobbet som SKF och Volvo och andra, de gjorde ju ganska mycket fotarbete under 70-80-talet egentligen, så att de här bolagen som faktiskt skulle kunna syssla med vilken bransch som helst och vara framgångsrika i vilken bransch som helst, bara de har ett visst tankesätt.
Mm. Jo, Dell hade ju det väldigt klart uttalat på sin tid, att Dell är ett logistikföretag. Det sa ju vd själv flera gånger, och jag jobbar rätt mycket med dem på Irland då, speciellt när den fabriken var igång.
Limerick.
Limerick. Och det var klart genomsyrat i hela organisationen, i den generationen av
mitt intryck Dell. Också. Jag var där i Limerick och på, och jag studerade Dell inom min forskning också. Detta var typ 90-talet, slutet 90-talet. Mm. Då hade deras aktie stigit 15 000% sen den introducerades. Och bara typ 8-10 år tidigare.
Uh-huh.
Och den här fabriken gick ju som tåget, och de hade ändå en massiv överkapacitet.
Ja, visst. Och de körde den här cash-to-cash-strategin också, så att de hade ju positiv balans på räntekostnader. De fick in betalning först, och så betalade de leverantören 60 dagar senare. Så att de tjänade pengar utan att sälja produkter egentligen med den tiden.
Och det är det
var logistiken.
Det är det Alibaba och Airbnb gör idag.
Ja,
de tar betalt innan de betalar leverantörerna. Det där är ju en ganska genialisk. Jag vet att de hade en väldigt driftig finansavdelning då på Dell.
Mm.
Sen gick det som det gick med Dell, men det har nog andra skäl än deras logistik, utan det har med marknad och annat att göra.
Mm.
Men jo, men vi kan stanna kvar vid Dell lite grann, för jag använder ofta dem i föreläsningsexempel själv.
Mm.
De säljer ju inte datorer eller sålde när det gick som bäst, utan de sålde grafikkort, och de sålde moderkort, och de sålde hårddiskar åt Toshiba och Nvidia och alla de andra.
Mm.
Paketerat så att det gick att sälja dem till konsument, det vill säga i en dator.
Ja.
Och som tack för hjälpen så lånade de pengar utan ränta av alla i systemet egentligen.
Mm.
Och tjänade bra på det där. Och så använde de ett av de första bolagen som hade uttalat internet som marknadsplats, som affärsmodell. Att de ville inte ha människor som inte hade varit på internet förut.
Mm.
För de blev kostsamma kunder. Utan man skulle vara internet literate, sa de.
Ja, just det.
Och det tyckte jag var väldigt, väldigt häftigt.
Ja.
Just hur de positionerade sig. Som just ett logistikföretag.
Mm. Just det.
Så att det. Men sen lyssnade jag på deras Europachef, tror jag.
Okay.
En logistik- och transportkonferens på 90, mm. början av millennieskiftet, efter millennieskiftet. Och då visar han en stolt bild på deras, det här är vår facility i Casablanca.
Mm.
Här matar vi in alla ordrarna, säger han. Och då hade ju vi alltid trott att jag beställer vid min dator.
Ja.
Och då går det här direkt in i deras ERP-system.
Okay.
Och liksom propagerar till alla underleverantörer på otroligt effektivt sätt. Men nej, då satt det ett antal hundra marokkanska arbetare och översatte mellan system. Och översatte webbordrarna till de här olika ERP-systemen som underleverantörerna. Så att det fanns lite under ytan där som inte riktigt, jag vet inte om de hade lite för höga kostnader kanske. Att det var därför det inte gick så bra sen så småningom för Dell. Men det var ett intressant företag. Mycket intressant case.
Det var väldigt tidiga som sagt och väldigt genomtänkt strategi.
Mycket. Sen hade vi hem-PC-reformen på 90-talet i Sverige. Den drev ju väldigt mycket utveckling inom logistiken också. Just inom det området. När ASG hade någon slags generalagentur för Dells flöden då och fick 30 trailers per dygn opallat till en terminal i Göteborg som skulle ut i hela Skandinavien med personalköp. Otroligt komplexa flöden.
Ja, just det.
Så att, det var roligt. Rolig tid.
Ja, det var en kul tid.
Mm. Men vi är fortfarande på 80-talet egentligen. Mm. Du jobbade med SKF mycket.
Ja, det var då kanalkonceptet kom på SKF. Som ju också var en väldigt state-of-the-art-applikation. Där man först gick in och tittade på kanalerna i produktion. Och så la man till inflödeskanaler och utflödeskanaler. Och så fick man hela begreppet SKFs kanalkoncept. Som ju fortfarande finns i botten på Supply Chain 4.0. Så att, och det var också en väldigt väl genomförd transformation när de hade genomtänkt, berättade precis vad som skulle göras, varför man skulle göra, hur man skulle göra det och varför det var nödvändigt att alla ställde upp. Så, att,
så det här var Supply Chain Management innan det hette Supply Chain Management?
Ja, det kan man säga. Det var det definitivt.
För det har ju sen gjort enorma framsteg, alltså det synsättet i hela världen. Och det började väl någon gång då, men som alla utvecklingar så började det långsamt och sen stiger det snabbt.
Sen blev det väldigt fart, ja.
Man,
ju fler applikationer man fick som visade att det funkade, ju fortare gick det ju.
Och grundkonceptet där, är det då risk- och vinstdelning över hela kedjan, eller hur var det man tänkte?
Ja, till att börja med var det ju internt för att få bra överlämningar mellan produktionsställen internt. Det var det som var production channel concept. Men sen vidgades det mot först leverantörssidan då och sen. Men det händer väldigt mycket mer nu med den nya tekniken än vad det gjorde. Det var en rätt jobbig teknik på sina ställen då, så att, men tanken fanns där och det är det som är så roligt att man nu uppfyller de visionerna som fanns redan i kanalkonceptet.
Ja, för det, då var det ju ett tekniskt problem
att
hantera synlighet av all data tvärs igenom och hantera rättigheter och säkerheter och skyldigheter och allt sånt och vem ska göra vad och vem har rätt att ändra vilken information och så vidare. Det var ett tekniskt problem då.
Ja.
Men jag hävdar, se om du säger att jag har fel, men vi har inte haft några tekniska problem sedan typ 95. Egentligen, sen internet kom. Utan sen har det varit andra saker som har varit flaskhalsen till att saker inte har hänt fortare än vad de har gjort.
Ja, men det är ju det som är, det ligger inte i tekniken, de flaskhalsarna tycker jag, utan det ligger i människan och sättet att anpassa. Det är därför jag säger att det är så viktigt att ha en genomtänkt change management strategi så att man verkligen ser till att få med organisationen, att organisationen är redo för de här applikationerna. Och det är det som jag tycker SKF gör så otroligt bra, både nu och då. Och det är många som har missat det, speciellt amerikaner är ju ganska teknik-happy som du vet, i olika sammanhang och sagt att bara vi slänger teknik på det så funkar det. Men det är det det inte gör. Och det är därför som jag tycker att Sverige fortfarande på många områden är väldigt intressant i applikationssidan.
Just att förstå beteenden.
Ja.
Jag tror jag citerar dig när jag pratar om det här med vad det är som har drivit, om det har varit teknik som har drivit eller om det är något annat som drivit med e-handels utveckling.
Ja.
Så tror jag du har sagt någon gång att på 90-talet så var det lovade tekniken mer än vad den kunde hålla. Och nu är det tvärtom då. Nu utnyttjar vi inte tekniken så mycket som vi borde.
Nej, Och det är helt rätt. Och det, vi såg ju det, dotcom-bubblan och det där som teknikerna fanns ju, men det gick ju inte och funkar ju inte i praktiken. Och framförallt så knöt man inte ihop marknadsföringen med logistiken. Det var ju de stora missarna som gjordes då. Det var ju logistik. Jag vet att jag satt på posten logistik då och då kom de upp, de här entreprenörerna, och så sa de, du, nu har vi en strålande affärsidé, nu är det bara att plugga in logistiken. Mm. Och då gick det som det gick med julgranar som kom till tredje jul och så vidare. Så att,
ja, det exemplet är ju berömt.
Det är känt, ja.
Ja, let's buy it. Ja. Ja. Nej, men det är klart att det är fortfarande svårt att mejla en produkt till någon.
Ja.
Du måste fysiskt transportera den. Även om man kan få det att kännas som att den har kommit digitalt, eftersom man kan frikoppla leveransögonblick med konsumtionsögonblick och så vidare. Ja, så att det går att göra mycket sånt. Men du gick över och började studera e-handel väldigt, väldigt mycket. Var det då under dotcom-bubblan, millennieskiftet?
Ja, det var samma med dotcom-bubblan. Och i och med att jag satt i posten logistik då, så vi var ju intresserade av att förklara för dem här att logistiken är det som kan göra e-handel lönsam. Det håller på att jobba med fortfarande nu. Och det var rätt trögt. Men då började jag skriva mera konceptuella grejer om hur logistiken kan förbättra verksamheten även för marknadsförare och säljare.
Mm.
Så det kan man säga att det var då det började. Det är det som jag sen, när jag kom till Borås då och jobbar med e-handelsstaden i Borås bland annat just nu, så är det väldigt mycket. Ja, det är nu 2018, kvartalsrapporten från Postnord, så påpekar de fortfarande att lönsamheten är lika dålig som den har varit hela tiden. Och man gasar för fullt, men någon lönsamhet har man ju inte.
Mm.
Annat än i några enstaka fall. Så att det är det jag har skrivit om i den här senaste artikeln om AI då, i samband med för att skapa lönsamhet i handeln.
Och det där är ju väldigt, väldigt intressant.
Ja.
För jag antar att du hittar ekon i det du skrev på 70-talet. Att, ja. för nu börjar ju tekniken leverera, verkligen.
Ja, precis. Nu levererar den.
Ofantligt mycket dessutom.
Och nu tycker jag det stora problemet är att få folk att förstå att man ska inte hoppa vid tekniken utan att man vet teorin bakom, eller vad man ska kalla det. Man måste förstå, för det finns oändligt mycket tekniker. Ofta hoppar man fel.
Mm.
Det är fel bandwagon man hoppar på, som amerikanerna säger. Och därför gäller det att ha en strategi för innovation och utveckling. Och det tycker jag, om man ska fundera lite personligt då, att industrin har alltid, eller länge haft, en ganska genomtänkt förändringsstrategi. Handeln ligger efter i det. Handeln är fortfarande entreprenörer och snabba beslut och lite magkänsla och sånt där. Men när man kommer till de här förändringarna, då måste man tänka annorlunda. Man måste tänka öppen innovation, man måste tänka samarbete över gränserna, man måste tänka mycket vidare, och man måste framförallt tänka igenom hur ska jag nu genomföra det här och vilken av de här teknikerna. Det är ju inte bara att säga att AI är kanonbra, alltså hoppar jag på nu. Mm. Det är varför det då? Och har jag de data som jag har, de bearbetningsförmåga som krävs och så vidare. Och den genomtänkta strategin har industrin varit tidigare med.
Men ser man nu vad de stora e-handlarna går mot, inte bara Amazon utan vi andra som Boozt och Zalando och Kitchen Time är ett känt sen, till exempel. Ja. Nu Jolly Room läste jag senast. Hoppa på automationstrenden och i princip industrialiserar sin process mycket, mycket mer än vad man har gjort tidigare. Det har varit hög andel direktlön per leverans. Helt plötsligt så är det en, i och för sig väldigt dyr men extremt effektiv stor maskin istället som sköter stor del av det manuella arbetet. Har du sett att det här har varit en naturlig utveckling? Att man har gått i den riktningen att e-handeln måste, för att kunna bli riktigt lönsam, automatiseras i princip 100%?
Ja, det är helt klart en trend. Och den har man ju börjat förstå nu på senare tid. Därför att det kommer fram en del väldigt bra exempel. Ofta är det de som kommer utifrån som gör de här förändringarna, som sen branschen får anpassa sig efter och snabbt som bara den tar upp och föra vidare i sina. Och det är där som strategin behövs, som jag ser det just nu.
Mm. Det är mycket spännande. Och om man säger, du pratade om Supply Chain 4.0 och så vidare.
Mm.
I vilken generation skulle du placera in 90-talet då, när vi var i dotcom-bubblan, när vi började se att logistiken blev ett konkurrensmedel?
Ja, det, i min terminologi så är det fjärde generationen, fjärde och femte generationen. Det var då vi började jobba med det vi kallar e-logistikbegreppet som var kopplingen mellan ICT och logistik och process management som var väldigt populärt då ett tag på 90-talet. När vi började föra ihop de bitarna i ett koncept, det brukar jag kalla för inledningen som sen blommade ut i det jag kallar andra vågen då på 2000-talet. Mm. Det som vi nu är mitt uppe i egentligen med den snabba digitala utvecklingen nu. Men det börjar, idéerna kom ju 2000, början på 2000-talet faktiskt.
Mm. Och vad säger du med andra vågen? Vad är det som kännetecknar den jämfört med första då?
Ja, om vi tar den allra första vågen var ju i princip producentorienterat, leverantörsorienterat. Styrningen i supply chain låg på leverantörer. Andra vågen definitivt kundorienterad. Det är customer focus hela tiden och det är istället för utifrån och in eller inifrån och ut så är det utifrån och in.
Så när du kommer med det begrepp som demand chain management och den typen av.
Okay. Ja, det var det som jag då började skriva om alldeles i början på 2000-talet. Ja, slut på 90, början på 2000-talet. Och det var, man ska inte föra in en massa nya begrepp egentligen, men grundtanken var att få det här skiftet från inifrån och ut till utifrån och in. Att få skiftet från vi kan leverera, då ska de köpa, till att de vill köpa, vad ska vi leverera? Det är två helt olika. Och Electrolux var väldigt tidiga ute med det. Vi hade något som heter demand flow. Leadership kallar vi det, ideal för leadership på den tiden. Så vi just satte trycket på att kundinsikt är det första. Vi hade scouter som var ute och tog reda på vad kunden egentligen ville ha och så vidare. Och sen byggde vi definitivt ifrån kunden och så bakåt. Mm. Och det var det som då kallas demand chain management eller konsumentorienterad logistik heter det numera i till exempel Postnord-skrivelser.
Och ser man i andra branscher, ser man på vad Uber och Airbnb har gjort med sina respektive hotell- och taxibranscher, så är det ju exakt det.
Det är precis
de har
det.
Förstått kunden, de har helt lite internet över ett befintligt system och sagt att vi kan göra det mycket bättre, smidigare, roligare för kunden om vi erbjuder egentligen exakt samma tjänst för flyttning inom en stad eller boende någonstans när du är borta, fast på ett mer attraktivt och long tail-mässigt sätt kan man säga. Att det är, man kan möta många individuella kundbehov utan att behöva bunta in dem i storskaliga leveranser av hotellrum eller offentlig taxiverksamhet till exempel.
Och det är det som är hela den upplevelseekonomin, det pratar ju andra om väldigt mycket. Vi säljer inte produkter, vi säljer upplevelser. Men det är ju ett ganska sent uppvaknande egentligen. Men nu kommer det ju väldigt fort faktiskt. Och det är ju en del av det som vi jobbar med väldigt mycket inom e-handeln då. Att inse att det inte bara förflytta varor utan det gör någonting mycket större.
Så att, mina barn när de spelar dataspel.
Aha.
Så kan man köpa en kostym till gubben man spelar i spelet. Den gör inte din karaktär bättre. Du får inga nya vapen eller något sånt. Mm. Den ser lite coolare ut.
Ja.
Och den kanske kostar 50 spänn.
Ja, ja.
Och det är inget snack, det betalar man.
Ja, visst.
Det är bara för känslan av att kuta omkring i en viss uniform eller ha ett gevär med en viss färg eller någonting. Mm. Det här är en metaprodukt som inte finns på riktigt, tycker vi, då, dinosaurier.
Ja.
Men de tycker det är fullständigt relevant att köpa det. Ungefär som att man går på bio.
Mm.
Du får ett minne med dig tillbaka, men du äger ju inte filmen och så vidare.
Ja, just det.
Att det är en del av det, är ett underhållningsvärde. Och det där blir viktigare och viktigare. Den generationen växer ju upp och blir köpstarka konsumenter om 10-15 år.
Ja, och det är det som är så intressant också när man pratar om B2B och B2C. Och säger att B2C är mycket längre kommit till det här, men nu kommer B2B, för den generationen är ju nu inköpare och annat i B2B-företag. Så att när jag pratar, jag jobbar i väldigt mycket tung industri då under 70-80-talet i huvudsak. Och så kom jag in då, som vi sa förut, på e-handel och handelssidan överhuvudtaget under 90-talet, början på 2000-talet. Och nu är jag ju tillbaka och jobbar väldigt mycket i tung industri, för nu gör de samma grejer som man delvis har gjort inom konsumentsidan.
Mm.
Och samma typ av beteende när man ska handla till exempel. Så att förut sa man, ja men det är en helt annan sak när man är professionell inköpare. Men det är klart, det sitter ju i ryggmärgen på dem också. Om det går så här lätt att göra när jag är konsument, varför ska du inte göra det när jag är köpare på ett industriföretag?
Mm. Ja, e-handeln har väl en ännu högre penetration B2B än vad den har B2C.
Ja,
Det finns väl väldigt få B2B som går och shoppar i butiker. Det de ska ha, utan det är ju klart att det är redan digitalt. Det har varit så ganska länge. Men vad man kanske tittar på utvecklingen där är väl att göra det enklare, smidigare och göra kommunikationen, marknadsföringen bättre.
Framförallt det jag tänkte på när jag sa att likheterna kommer där. Ja. För att förut har det varit ett rätt klumpiga system. Vi har haft dem länge, datorbaserade system. Men det har inte varit särskilt enkelt att använda. Men nu kommer kravet på att det måste göra mycket enklare.
Och i vår ficka har vi en fantastisk maskin med bara en knapp på.
Ja.
Och den kan göra otroligt mycket mer avancerade saker än ditt affärssystem på jobbet kan.
Absolut.
Så det finns ju ganska stora drivkrafter mot att göra IT-system till exempel bättre.
Ja.
Jag har tidigare intervjuat, jag refererar inte bak så ofta som jag borde till Jonas Söderströms avsnitt.
Okay.
Jonas Söderström har ju skrivit boken Jävla skitsystem som handlar om just IT-miljö. Och att det borde bli bättre. Och jag intervjuade honom för några år sedan. Jag länkar tillbaka till det.
Okay.
För att där har vi väldigt, väldigt mycket att göra. Det skulle jag säga är en ganska stor bastion vi har framför oss.
Mm.
Att erövra just digital användarmiljö. Och att få den att likna den konsument. För den är ju extremt mycket bättre ofta.
Så är det.
Men om man säger... Du började fokusera på demand och efterfrågan. Och då hade du en tjänst i Borås, eller hur?
Ja, just det.
Berätta, vad gjorde du där?
Ja, det är ganska naturligt därför att Borås är ju en handelsstad och kallar sig själva e-handelsstaden Borås och så vidare.
Du var på högskolan ska vi säga att du var.
Ja, på högskolan då. Och då fanns det ju, och finns delvis fortfarande, en stark tradition i konsumentinsikt och konsumentvetenskap och driva det. En tjej som heter Malin Sundström bland annat som jag har jobbat mycket med. Och hon och jag skrev ett antal artiklar och böcker ihop om vad vi kan åstadkomma om vi kopplar ihop beteendet, alltså konsumentbeteendet, med en effektiv logistik. Och det var ju då en vidareutveckling på demand chain-begreppet, men då kopplat väldigt mycket på konsument och konsumentinsikt. Och hur får man då konsumentinsikt? Och i och med det så är man ju inne på hela sociala media och hur man nu bygger databaser, utnyttjar databaser och så vidare. Så att det är en väldigt lättförståelig trend där man ser den själv över åren. Hur utvecklingen har gått och hur jag jobbar nu och varför framförallt. Så att det var naturligt i Borås, ja.
Och postorderstaden
och
tekostaden Borås naturligtvis har ju varit ett epicentrum för svensk postorder.
Ja.
Har den branschen överlevt in i e-handelsvärlden?
Ja, väldigt många av dem i alla fall. Väldigt många började ganska tidigt. Ellos till exempel var ju ganska tidigt ute med det. Och det är ett problem med allt sånt där. Det är om du har gamla system, gamla kulturer, gamla områden och så ska du applicera ny teknik. Då är det svårare än om du kommer in som en greenfield-företag och bara kan köra direkt. Så det tar en tid i den omställningen och tillbaka i käpphästen igen att förändringsprocessen måste planeras, måste göras mycket mera nära människorna än vad vi har gjort förut. Men jag tycker att på senare tid så har Boråsföretagen tagit till sig det här faktiskt. Mm.
Borås ligger ju ganska bra till logistiskt
också
med tanke på vad de stora stråken går i Sverige.
Ja.
Så det borde ha liksom ganska mycket som talar för Borås och också Jönköpingsregion naturligtvis som säte för just e-handel.
Ja, Borås räknas ju numera in i Göteborgsområdet när man tittar på Intrient Logistics klassificering av logistikområden.
Exakt, det gör den. Ja. Det gör den. Så att, det är väl ganska naturligt. Vi har, regionerna blir ju större och större. Ja. Är man inom en timme från ett centrum så får man nog säga så att man hör dit.
Ja, absolut.
Definitivt. Om man då tittar på e-handeln, vi väntar ju fortfarande med spänning på Amazon här i Sverige. När vi spelar in det här nu då, så är det alltså i mitten av oktober och Amazon har ännu inte visat sig.
Nej.
Har du hört eller funderat något över vad en sån otroligt dominant aktör som Amazon skulle få för följder på den svenska marknaden?
Ja, det funderar ju hela branschen på väldigt mycket och en del är ju rädda för det. En del säger att men det är en boost för hela branschen om de kommer in och när de kommer in. Och jag tror faktiskt att man kan säkert lära sig en del av det. Men det gör man ju redan i förberedelsestadiet nu. Och så börjar man ju faktiskt få fart på att göra saker som man har sagt. För, jo, det ska vi göra senare. Men det Amazon medför det att man tidigare lägger en del av de satsningar man skulle ha gjort senare annars. Mm. Och jag tror att det kan bli väldigt nyttigt faktiskt.
Jag pratade med Jon Ekman på Konversionista. Ja. Och han säger att svenska e-handlare lägger fortfarande räls. De bygger inga snabba tåg. De lägger räls fortfarande, alltså bygger infrastruktur. Ja, han menar på att det är dags att börja prata om snabba tåg nu. Metaforen, ja, att de bygger fortfarande infrastruktur.
Ja, ja. Jo, det var därför jag sa förut att de måste ha en innovationsstrategi, vilket man inte har inom handeln riktigt. Och det där ligger bland annat att se lite runt hörnet. Och det är ju en tradition i handeln att man löser dagliga problem. Man löser det väldigt elegant, man löser det snabbt och man ser till att vara kundorienterad i dagliga. Men man har inte riktigt velat titta längre fram. Mm. Men det kommer nu tycker jag.
Ja, för vi har ju ett antal e-handlare som säljer generiska produkter,
ja,
som de inte själva har tillverkat.
Mm.
Och det gör ju Amazon också.
Ja. Precis.
Och antagligen mer effektivt. Och antagligen så gör de det till högre marginaler.
Ja, säkert.
Och ja, det är klart det kommer bli en enorm omställning. Men som du säger, e-handelsmarknaden blir ju större när man går in någonstans. Ja. Det har man ju sett att det blir lättare och lättare att konvertera människor till e-handel från traditionell handel.
Ja.
Så marknaden kommer att bli större, men Amazon kommer likt förbaskat att ha 40% av den kakan,
ja,
inom ett par år. Så att ja. Det är väldigt, det känns som att jag samtalar med alla mina gäster just nu om vad kommer hända. För det här kommer att vara en sån disruptiv aktör som kommer in och kommer fullständigt att förändra många spelplaner i Sverige när de kommer.
Det är därför att tänka, man måste tänka igen det nu.
Exakt, man kan inte bara stå där och undra vad som hände.
Nej.
För det, några kommer nog att göra det.
Det tror jag säkert. Ja,
framförallt de som är ganska stora idag, men som har generiska produkter. De kommer nog att känna av det ganska mycket för dem. Det är ju det här med balansräkningar. Jag återkommer ju till det hela tiden.
Mm.
Ingen vill sitta på en för stor balansräkning.
Nej.
Framförallt om det är i form av anläggningar. Då.
Mm.
För då behöver man få upp transaktionsvolymen. Man behöver få upp godsvolym om det är ett transportsystem eller transaktionsvolym om det är en butik till exempel, för att kunna betala för sina enorma fasta kostnader som man måste ha för det här kapitalet. Mm. Och sen dyker de här aktörerna upp då, som saknar balansräkning men som förstår kunderna.
Mm.
Och det ser vi ju bransch efter bransch efter bransch, så kommer det upp aktörer som inser att, vänta nu, jag kan utnyttja någon annans balansräkning.
Absolut.
Och skapa värde för dem naturligtvis.
Mm.
Och samtidigt skära emellan och skapa en större nytta för kunderna. Och så dyker de upp och så heter de Airbnb och de heter Uber och de heter Facebook och de heter en massa andra.
Mm.
Som fullständigt slår undan benen för den gamla klassiska balansräkningstunga industrin ibland.
Mm.
Har vi sett slutet på den utvecklingen? Alltså är det så det kommer att bli, eller tror du att det kommer att komma ytterligare något sen som tar det ännu ett steg vidare? Är du med på?
Ja, jo, men jag tror att det kommer ytterligare att gå vidare. Det som jag tycker är intressant just nu, det är när man pratar om supply chains förut, vi har pratat kedjor. Det är ganska länge sedan vi bytte ut kedjor mot värdenät istället.
Mm.
Och det gjorde vi tidigt, men tekniken fanns inte. Nu finns den. Och den typen av kopplingar, det är också balansräkningspåverkande då, att man knyter ihop sig och det jag tror mycket på, den öppna innovationen i de här näten. Och när man lär sig att man vågar samarbeta i dem på ett öppet sätt, då kommer vi få helt nya lösningar på hur det här ser ut.
Och vad är ett värdenät? Hur skulle du definiera det?
Ja, jag menar alltså med värdenät, jag har haft en liknelse på det förut, om man tar i handen då, som man ju förut haft, man väljer leverantör, man väljer rutt och så vidare, och ibland kan man inte ens välja. Va? Men det jag nu sagt är att det var ett smörgåsbord som leverantörerna måste erbjuda kunden att välja själv, ett antal olika alternativ. Så att istället för förrätt, varmrätt och dessert, så går man in och så plockar man på det här bordet. Och i det bordet ska det då finnas transport, och då ska transporten kunna vara till olika ställen och så vidare. Mm. Att jag vill ha det där och där och så vidare. Man ska kunna bestämma det. Man ska kunna se kostnadskonsekvenserna för det man gör. Och istället för att då ha fasta menyer, så har man det här bordet där kunden kan själv gå in och välja. Mm. Och det är ju bara i startskedet, men det kommer allt flera som tänker på det viset i handelsbranschen.
Jag associerar direkt till två företag här. Ja. Det ena är Dell. Dell gjorde detta på hårdvarusidan. Ja. Kunden fick själv gå in och designa sin egen dator. Absolut, ja. Och den blev världsunik. Den fick ett eget personnummer redan i webbläsaren. Ja. Och sen lever det med hela support och hela livet som den här har. Den andra, det är ett företag som jag nyligen har intervjuat för, som heter AdNavem. Jag vet inte om du har hört talas om dem. Mm. Men det här är en e-speditör som tar fram sju stycken underleverantörer till dig när du ska frakta från Asien och till Europa. Mm. Någon som hanterar klarering, någon som hanterar vägtransporten i Kina till exempel, något rederi och så vidare. Sju stycken olika segment på en typisk sjöresa från dörr till dörr från Kina till Sverige. Och där ger de valmöjligheten. Yeah. Då får du ett antal offerter på varje sånt segment. Så får du själv gå in och plocka. Ja, på segment 1 vill jag ha den leverantören. På segment 2 vill jag ha den och så vidare. Ja. Och sen syr de ihop en unik kedja för dig då.
Precis. Det är det som jag kallar
nu.
Supply chain of one brukar jag kalla det. Att förut var det ju man pratade om
batch of one.
Just det. Men nu kan man göra det och nu finns ju tekniken för att göra det och det kommer rätt fort alltså. Men det är återigen att leverantörerna måste tänka på ett annat sätt, de måste tänka öppnare än vad man gjort förut.
Och när man väl har mindsetet så häller man internet över det och då har man lösningen där.
Precis. I princip. One size fits all, but this size it fits me. Det är skillnad.
Ja, just det. Ja, just den här extrema kundanpassningen som ändå bygger på standardiserade komponenter, för det måste man ju ha.
Jo, det måste man ha.
För att kunna göra den här smörgåsbordet då, som det kallas. Annars så blir det ju väldigt, väldigt jobbigt varje gång. Ja. Så att, det där är också en trend jag har observerat. Det är väldigt intressant när man ser den här extrema specialiseringen som bygger på standardisering i botten. Mm. Att priset på sensorer och datainsamling och allt sånt, kostnaden för datainsamling går ju ner konstant. Och kvaliteten på den data och mängden data vi får in ökar konstant eller kanske till och med exponentiellt. Någonstans så borde vi se ännu större effekter tycker jag i framtiden än vad vi ser nu. Alltså, nu ser vi någon form av linjär ändå. Får du in data om kundens produktionsplan så kan du leverera in lite bättre och så vidare. Men förr eller senare så kommer vi upp till någon form av platå. Där vi sitter på så mycket data att vi kan börja tänka helt. Vi kan strunta i rutter. Vi kan strunta i de här planerna vi har och jobba helt dynamiskt i logistiksystemet. Vi är inte där än.
Nej.
Men jag ser det i en tänkbar framtid. Ja. Är det här något som man har funderat på? Det måste man ju ha haft liksom på ritbordet väldigt, väldigt länge.
Ja, framförallt är det att man börjar fråga sig på ett annat sätt än förut. Vad ska jag med data till? För data finns ju oändligt mycket. I teknikgyran så samlar man in alla data och tyckte det kan vara bra till någonting. Men sen, nu har man faktiskt nyktrat till och börjat fråga sig vad ska jag göra med det och vad ska jag då samla in data? Var ska jag göra det? Vilken frekvens och så vidare. Så att det är en tillnyktring som jag tror är väldigt nyttig och det gör att den här platån förskjuts en bit bort. Det finns mer att göra alltså. Mm. Men man måste tänka om det för att det har varit för mycket teknik för teknikens egen skull i många områden. Och sen måste man också se till att få samarbetet i företaget att funka ordentligt mellan enheter. Man pratar om Chief Analytics Officers och så vidare. Men nu har man pratat om Chief Logistics Analytics Officers. Mm. Och det är rätt viktigt, alltså som kan gränssnittet mellan datateknik då, eller vad man ska kalla det, och logistik och kan djupet, för det, annars blir det rätt ofta, det finns någon som är specialist på teknikområdet men kan rätt lite om applikationsområdet.
Den här domänkunskapen är ju så viktig.
Ja, den är helt avgörande tror jag, för att man inte ska, det har ju varit över åren om att ta AI till exempel, har haft ett antal uppgångar och så krascher när man inte nådde det man trodde. Och det där har varit så ända sedan begynnelsen egentligen. Mm. Och det, så är det i alla tekniker, att om man tror på tekniken och inte vet vad den ska användas till, då är det problem. Mm. Och chief marketing analyst talar man ju ofta om i USA nu. Men det är inte så många som pratar om logistics analysts. Och det tror jag är den stora biten för oss i det här området nu framöver. Att få de som förstår det och som verkligen både kan... Jag har ju ett begrepp som jag kallar för tripoden, som är då koppling mellan konsumentinsikt eller kundinsikt generellt, och AI, analytics och logistik, eller demand chain management. De kopplingarna, och i de gränssnitten är det vi måste jobba framöver, mm, för att få riktiga lyftet på det. Och det här börjar komma nu i del applikationer i praktiken.
Vi utbildar ju mer och mer i analytics och visualisering av data. Alltså, vi inser ju att den här branschen, alla branscher, kommer att bli datadrivna.
Ja, precis.
Om inte de redan är det, till stor del. Så att det här är ju klart och tydligt framtidens slöjd.
Ja.
Det är programmering.
Ja, visst. Men det måste se till att få ut på alla plan, både på högskolor då, men också i näringslivet.
Tidigt, grundskolan.
Ja, precis.
Alltså, 7-åringar ska börja programmera, och det börjar ju nu i skolan. Ja, det börjar, och det är så dags. Ja, vi skulle börjat med det på 90-talet, egentligen. För att de som då kommer upp och är beslutsfattare nu, om alla de hade haft en djupare digital kunskap, så hade vi undvikit många misstag, tror jag, som har skett.
Men det är de här successionerna som är ganska intressant. Vi inledde här med, du har ju frågat om dåtid. Dåtid var ju precis de här första generationerna logistik. Det vi gjorde då som var ganska unikt, det var ju förde ihop marknadsföring och säljområdet i en cirkel som hade gränssnitt över till physical distribution av första området, och som hade gränssnitt till produktion och till forskning och utveckling. När vi började jobba i de gränssnitten medvetet, det var det som var hela första MA-begreppet, att se till att kommunikationen flödar över de gränserna. Då kom vi en bra bit på väg. Sen fick vi in det här som man kallar e-logistikbegreppet då på 70-80-talet. 80-talet. Till och med, det får man mena, mer teoretiskt eller praktiskt. Praktiskt var det inte förrän 90-talet. Men då kopplar man ihop det med process management som man nämnde, och ICT och logistik. Va? Mm. Och nu kopplar vi ihop det här i till exempel tripodbegreppet med kundinsikt. Det har vi ju pratat om hela tiden nu. Det är det centrala. Allt vi gör ska drivas av kunden. Men då gäller det att göra det på ett intelligent sätt. Då gäller det att få in den information och den data som finns och analysera den på rätt sätt så den blir användbar för att fatta beslut. Och så sen slutligen demand chain management då.
Säger du att vi kommer att gå från att det ska drivas av kunden till att det ska designas av kunden? Förstår du skillnaden? Alltså att kunden blir sin egen försörjningskedjearkitekt.
Ja, när jag säger konsumentdriven logistik som är vedtaget termen då menar jag ju att kunden ska kunna designa, som jag sa förut när vi pratade om smörgåsbord. Det är exakt det flödessystem som den kunden vill ha i det ögonblicket.
Till exempel om jag har en inkommande leverans via Postnord, låt säga. Och fram tills att paketet är sorterat och utlastat i terminalen här i Göteborg, så kan det i princip utan marginalkostnad styras om till vilken som helst av de andra destinationerna inom terminalens område.
Ja.
Den funktionaliteten skulle kunna exponeras till mig som kund. Min app skulle kunna ha koll på min kalender i min mobil och säga, men du befinner dig faktiskt på Chalmers enligt din kalender om 2 timmar.
Ja.
Och du skulle kunna få ditt paket levererat dit, för du kommer att befinna dig då på ett ställe där en av Postnords bilar kommer att passera. Mm. Och den bilen har en teoretisk möjlighet att ta med ditt paket. Vill du hellre ha det så, eller vill du fortfarande ha det till din droppoint?
Precis. Då är det smörgåsbord.
Då är det verkligen, och det är det on demand också.
Ja, on demand. Det där är ju faktiskt, jag har ett projekt igång med Postnord som gäller den här typen av, så jag får inte säga för mycket.
Ändras förfogande.
Men det är ganska intressant, för att det finns otroligt mycket möjligheter när man öppnar för det.
Mm.
Och som du sa, allt det här går ju att lösa tekniskt idag.
Mm. Ja, det var länge sedan det var tekniska problem.
Ja, absolut.
Det är beteende och det är adoption och allt sånt som jag tror ligger nu. Men okej, alltså om 50 år, då är det alltså 2068.
Ja.
om du tittar på de senaste fem, du har ju följt det här området professionellt i mer än 50 års tid. Ja. Du är en av de få som har gjort det, tror jag, i världen.
Mm.
Det finns ju något som kallas för den logistiska kurvan. Och det har ju ingenting med logistik att göra, utan det är matematiskt. Här. Ja. Det är den klassiska S-kurvan.
Ja, visst.
Att en exponentiell utveckling börjar. Den börjar exponentiell med väldigt låg volym. E-handeln följer ju en sån kurva.
Ja.
Sen helt plötsligt så får du den här klassiska vertikala nästan biten på S-kurvan. Den blir linjär.
Exponentiella utvecklingen.
Ja, den blir i princip linjär under en period, sticker nästan rakt upp. Mm. Och sen så mattar den av för att man har någon form av mättnad då. Någon form av mättnadsgrad. Och då har, så att då får den formen av ett S. Skulle du säga att logistiken har följt en sån kurva under de 50 åren som du har observerat, vilket är en stor del av logistikens historik, kan man säga, för dessförinnan fanns det inte så integrerat som vi ser på det idag. Kommer vi att se en sån utveckling?
Ja, det är ingen tvekan om det, för att jag har faktiskt skrivit om det där i de här olika generationerna av logistik som jag nämnde förut. Den första produktionsorienterade industrial logistics-tanken, den kurvan kunde man följa, och det gjorde jag ett antal studier med studenter då, hur användningen av logistikområdet var och hur det förändrades. Och det följde den kurvan, exponentiella kurvan. Och sen kommer ju nästa generation då, med den mera intäktsorienterade, kostnadsorienterad först, intäktsorienterad sen, och så kapital. De här följde ganska tätt på varandra, men de följde definitivt de vågorna.
Mm.
Och sen kommer ju då den här första IT-kopplingen på allvar, och den följde också den vågen. Men den har ju då på sätt och vis förlängs genom att IT-teknikutvecklingen har varit sånt, så att det beror på vad man drar gränserna mellan traditionell dator, gamla datororienterade, då kan man se en sån kurva som man tar av. Men den som nu ligger, den är ju rätt fantastiskt intressant. Alltså,
för att svår att överblicka.
Den är svår att överblicka, det är ju alltid i förväg, men den är rätt intressant, därför att jag tror att vi kommer att få samma typ av utveckling där också, men att den är mera förskjuten, därför att tekniken utvecklas, de gamla teknikerna, produktionsteknik, distributionsteknik och så vidare, de utvecklas inte lika snabbt som den här IT.
Ja, och de utvecklades i silos.
Ja, alltså, precis.
Alltså, det är bara en för sig.
Ja.
Vi ser ju den här korsbefruktningen nu mellan AI, mellan bättre algoritmer, mellan automation, mellan nya material, allt det där samverkar, så att i vissa fall så är det kanske 7-8 områden som bakas ihop för att kunna göra någonting som är helt nytt. Mm. Som tidigare aldrig har gjorts. Och de förstärker ju varandra.
Ja, och det är därför som man, det här tripodbegreppet som jag nämnde förut, där ute, det är det som är lite intressant med hela logistikbegreppet. Det är hela tiden gränssnitten. Gränssnitten mellan traditionella funktioner först, gränssnitten med IT då och process management, och nu är det gränssnitten mellan AI, analytics och demand chain management och konsumentinsikt. Mm. Och vi måste ha människor som jobbar i de gränssnitten.
Mm.
Och det har vi inte varit så väldigt duktiga på akademin, att att utbilda dem än. För de är fortfarande isolerade områden. Det ser jag på många ställen. Där att jag jobbade ett tag på datasystemvetenskap i Stockholm, på KTH. Och de var otroligt duktiga. Det här är ju länge sedan. De var otroligt duktiga i tekniken. Men det jag skulle göra med det är att tala om vad den kan användas till.
Mm.
Och det var ett väldigt fruktbart samarbete. Och det måste vi göra ännu mer med de här gränssnitten som jag har just pratat om, och tripodbegreppen.
Jag som gammal lastbilsgubbe, jag återkommer ju alltid till några grundläggande fundamenta. Oavsett hur mycket teknik vi håller på, så handlar det om balansräkningen.
Mm.
Det handlar om att inte ha för stor balansräkning, för att det utan att den är nyttig då.
Mm.
Det handlar om resursanvändning.
Ja.
Att minska den, eller öka resursanvändningen, så att man använder de resurserna man har.
Mm.
Och sen handlar det om tjänstedelen, serviceerbjudandet, att maximera sina intäkter.
Precis.
Eller maximera den nytta man skapar, eller hur man nu ser på detta, beroende på. Och de där tre, det finns ju klassiska målkonflikter mellan de där tre dimensionerna, naturligtvis. Men det är alltid det jag återkommer till.
Ja, men det är samma grundtanke.
Hur mycket jag älskar digitalisering och allt detta. Men så kokar det ner till, okej, vem äger fordonet?
Ja.
Den aktören kommer att vilja maximera nyttjandet av det. Eller få betalt för att stå still då, i så fall. Men på något sätt få betalt för att kunna betala kapitalkostnader och annat. Och Men de fundamenta i botten, för de kommer vi nog att behålla.
Ja, det tror jag.
Jag tror att vi kommer att se andra nya typer av roller. Det är inte säkert att fordonstillverkarna kommer att sälja sina fordon. Nej. Det är ganska troligt att de inte kommer att sälja sina fordon, utan att de kommer att tillhandahålla mobilitet.
Mm, visst.
Till
det ser vi redan kunder. På flygmotortillverkarna. Och så vidare. Det finns ju massa branscher man kan titta på som har sett den utvecklingen redan.
Exakt. Mm. Och då blir alla industrier blir tjänsteindustrier,
ja,
till slut.
Ja.
Och frågan är då, kommer balansräkningen till slut att ägas av gruvan då? Som sitter ja. På rån, alltså ni förstår?
Ja, jag förstår.
Ja. Det där är lite intressant. Och ska man blicka, ingen kan sia 50 år framåt.
Nej.
Alltså det går inte. Det kommer att hända så mycket tekniskt, men jag tror att den här fundamentala trade-off-triangeln mellan kapital, kostnader och service, den kommer ju alltid att finnas så länge vi har en marknadsekonomi.
Ja.
I alla fall.
Ja, men det är en väldigt intressant utveckling nu överhuvudtaget. Det kommer fram mjukvaruföretag som är väldigt intressant och kan göra det som vi nämnde, smörgåsbordstanke som kan förbereda den och göra den möjlig för e-handelsföretag att få den här lönsamheten man strävar efter så länge.
Mm.
Och det är en av de mest intressanta, och det kommer att vara ett tag framöver.
Mm. Är det det som du ser är det mest intressanta framöver, och se den transformationen.
Ja, det plus den här applikationerna, Supply Chain 4.0 till exempel på SKF. När man kommer tillbaka till sin grundtanke, flytet och kundorientering och så vidare, och gör det med nya metoder och tekniker, det är otroligt intressant.
Och då bottnar man än en gång i balansräkningar,
ja,
resursutnyttjande, ja, ja, termer som ni använde redan på 60-talet, jag är helt övertygad om.
Ja, ja.
Att det
DuPont-formen liksom är ju den egentligen som du pratar
ja,
om.
Ja, DuPont-diagrammet, jag brukar använda det, och det finns ju koppling till ingångsvärdena i DuPont-diagrammet, ja, till den här trade-off, alltså relationen mellan intäkter, kostnader och kapital.
Ja,
det är en ganska klassisk, du kan applicera det på en korvkiosk, eller på Volvo Cars, eller på SKF, eller vilket annat företag som helst.
Precis.
Alla ligger med samma överväganden, och du kan aldrig maximera. Du måste välja vilket hörn du vill maximera i den här triangeln. Och det är väldigt, väldigt...
Ja, den balansen, trade-offen. När vi börjar prata om materialadministration så byter ut trade-off mot trade-ups. Därför att om man jobbade i gränssnitt så blir det inte trade-off, utan blir det trade-ups istället.
Ja, det handlar om att hacka det här sambandet.
Ja,
med smarta metoder, smarta synsätt. Nya sätt att göra det med, och att se till så att kapitalet jobbar på rätt sätt och sådär. Så att jag tycker det känns tryggt att även om vi inte kan sia 50 år fram, så vet vi att det finns vissa fundamentala mekanismer som jag tror kommer att finnas kvar. Sen kommer vi att lära oss att hantera det här systemet mycket, mycket bättre. Naturligtvis.
Så är det.
Ja. Du, Dag, varmt tack för att du har varit med i Logistikpodden. Det har varit väldigt kul, och vi kommer att länka till en massa av de sakerna du har skrivit.
Ja.
I texten som följer med det här avsnittet.
Ja, det var väldigt kul att vara med. Jag hoppas att du fick ut det du hade hoppats eller väntat på i den här intervjun.
Mer än vad jag hade hoppats.
Kul.
Väldigt, väldigt trevligt. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack du som har lyssnat. Som vanligt så uppskattar jag alla kommentarer och all feedback. Det finns en enkät att fylla i, och ni kan höra av er i sociala medier. Jag heter Logistikpodden lite överallt. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.